Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Vi ger dig checklistan för det bästa vinterdäcksköpet. Vad gör man om man kör på ett pestsmittat vildsvin? Och så ska vi gotta oss åt BMW i5 M60. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till Vi Bilägares podcast. Avsnittet heter 326 och jag heter Tommy Wahlström. I studion idag, Anders Helgesson, välkommen.
Ännu en gång så säg.
Hur är läget?
Jo tack, det är bra. Jag har kommit hem efter Spanien. Nej, det har jag inte. Vi spelar in det här i förväg så jag har fått lite resfeber och det kliar lite i byxorna faktiskt.
Ja, det kanske finns en salva eller något du kan använda då.
Nej, det var inte så jag menar och det vet du mycket väl. Jag ser verkligen fram emot resan. Det ska bli superspännande att testa. Jag tror vi är uppe i, är det 8 eller kanske med 10 fräscha sommardäck.
Ja.
Som står och väntar den.
Vad är det för dimension ni kör i år? Är det något speciellt?
Oh, det skulle jag ha frågat med Nils, men nu håller jag på att blanda ihop det. Vi är mitt uppe och raggar in vinterdäckstestet och där vet jag att vi ska köra.
De är runda och svarta.
Ja. Ja, precis, ja. Som däcksbranschen. Rund, svart och gå för runt. Eller vad är det man säger? Nej, så säger man nog inte.
Du har kollat lite grann på det här med bilarbetarstrejken i USA. Vad är det som händer?
Mm, just eftersom vi spelar in det här lite i förväg så kan det ju vara lite bekymmersamt. Förhoppningsvis har det löst sig, men nu har ju strejken pågått i 19 dagar någonting, strax över 2 veckor. Och det verkar vara ganska låst läge. De här fackföreningen då, bilarbetarnas fackförening har ju fått en ny ordförande och han verkar vara väldigt tjurskallig. Så att det är låst läge och det kommer en uträkning här på vad det har kostat bilindustrin hittills och då räknar man även in återförsäljarledet. Men på de här dryga 14 dagarna så har det kostat alltså då $4 miljarder så att det är ganska kostsamt att strejka.
Elon Musk var ju ut också och varnade för konsekvenserna av det här.
Ja, det är ju absolut inte, det gynnar absolut inte branschen.
Men det verkar ha blivit en stor fråga för president Biden var ju också ut och pratade med på något sådant här möte med bilarbetare om deras rättigheter och att det var viktigt att de stod på sig i den här konflikten.
Ja, de har ju, om jag också förstått det rätt, det verkar som att de har en väldigt hög personalomsättning på en del fabriker så att arbetsvillkoren är väl inte de bästa. Och då kan jag också tänka mig att Biden vill dels är han ute och ragga väljare och jag tror dessutom att Donald Trump var iväg till någon fabrik också och skulle ragga väljare. Men det är klart att det är viktigt att man kommer överens här inom en ganska snar framtid för annars kan det nog bli otroligt kostsamt även på längre sikt för de amerikanska tillverkarna.
Vi har ju just kommit hem, Anders, från tandtestet. Och där så talade vi ju delvis i förtäckta ordalag om BMWs i5, alltså den nya 5-serien, G60, kallad internt, om vi nu ska prata internbeteckningar.
Det är en G60.
Jajamän.
Det är ju en gammal Volkswagen-modellbeteckning, Golf G60 till exempel.
Ja, men med kompressor, va?
G-ladda.
Ah. Ja, nej, den här heter G60 och den kommer ju förstås då som vanligt med alla möjliga olika drivlinor, laddhybrider och bensin och diesel, men också som el. Och i5 man då stod där i Tannis och vi gillar den.
Ja, verkligen. Ganska symptomatiskt att de bara hade elbilen också i Tannis. Man struntar i fossilalternativen. Det verkar som att det är el man satsar på fullt ut.
Mm. Och den kommer ju också som kombi till våren, vilket gör att vi får ännu en elbilskombi.
Ja, äntligen får man väl säga. Äntligen kommer de.
Men vi hade också en variant på i5-an där, nämligen i5 M60 X-Drive heter den. Och då pratar vi 600 hästar och vi pratar tunat chassi åt sporthållet. Och vad blev resultatet?
Det blev viss stelhet i nacken, för det var en accelerationssnabbrackare det där. Jösses vad den gick. Och vilken otroligt fin bil.
Ja, och den, men den, alltså, den är över 5 meter lång. Den är alltså nuvarande nya 5-serien är alltså större än gamla 7-serien.
Mm, BMW hade ju länge en gräns där som sa att en bil över 5 meter, det blir för klumpigt. Så då la man ju 7-serien på 4,98 eller något sånt där. Men nu är alltså till och med 5-serien på 5 meter.
Ja, drygt 5 meter. Och ändå så känns den så otroligt samarbetsvillig.
Ja, det är som att dra på sig en sportsko. En riktigt fin hooka eller en Missono-sko som man bara snör åt och man känner hur det smiter till fint och perfekt stöd för hålfoten. Den är magisk.
Har du kört någon annan elbil som känns sådär?
Nej, jag kan
inte. Teslorna är ju också...
Ja, de är väldigt snabba.
De är väldigt snabba och rappa och sådär. Men
snabbhet är ju, det har jag sagt förr i podden, alltså prestanda är ju i stort sett dött. Elmotorn har tagit ihjäl allting som är liksom 0-100. Det spelar liksom ingen roll om bilen är 0-100 på 3,8 eller 3,9 sekunder eller 2,1 eller vad det är. Alltså allting under 6 sekunder är fruktansvärt fort. Och den här bilen är ju blixtrande snabb. Men riktigt den här krispigheten i just körkänslan, det har jag nog inte upplevt i en elbil tidigare.
Och kombinerat med hyfsad komfort också.
Ja, det var ju jättefin komfort. Ja. Jag tror att den här har någon form av aktiva krängningshämmare. Mm. Gammal klassisk BMW-teknik då.
Och så har den luftfjädring bak, det är standard på.
Ja,
på
och fyrhjulsstyrning. Och det var fint, den där fyrhjulsstyrningen. Oftast tycker jag när man får en fyrhjulsstyrd bil, om man liksom kör lite mer, nu fladdrar kaninerna här, dynamiskt, så finns det en tendens till att de kan upplevas lite lealösa. Om man till exempel då tar en fransk tillverkare som var tidig med att få det i modern tid, exempel en Renault Espace av förra generationen. Alltså om du gjorde snabba rattutslag med den, då kändes det som att bakaxeln höll på att trilla av. Men inte så i BMW, utan det känns väldigt kontrollerat och man kan bara, måste nästan tänka efter, är den fyrhjulsstyrd eller är den inte det? Men den här är bara så att den känns, den blir liten liksom. Den är ju väldigt, väldigt fin att köra.
Den känns otroligt mycket mindre än vad den är, det tyckte jag också var häftigt. Sen då, den har ju också det här då BMWs nya grej med de här olika temana i instrumentering och interiörbelysning. Att du kan välja mellan vad det nu är, expressiv, sport, personlig eller...
heter inte essential eller massa konstigheter. Det är många alternativ.
Och då kombinerar man då olika typer av belysning i inredningen med olika ljud som då den här science fiction-ljudskaparen Hans Zimmer som har gjort en massa filmer har då hittat på. Så att det kan låta Star Trek eller Moonbase Alpha, vilket man nu vill.
Ja, och sen har du även den här boost-knappen vid ratten. Och den, ska vara helt ärlig, tror jag inte den gör någonting för prestandan. Jag tror bara att de förstärker med ljud sensationen av acceleration.
Ja, och det där, jag vet inte om, jag tror inte den traditionella BMW-kunden attraheras så mycket av det här. Eller har jag fel?
Jag vet inte riktigt vad som är den traditionella BMW-kunden egentligen. Jag tror flera tillverkare, jag pratat om det också tidigare, på hur Mercedes har slits mellan den traditionella kunden som faktiskt är en riktigt traditionell kund, stockkonservativ, sannolikt person i Europa jämfört med den unga, moderna och kanske mer visionära kunden i exempelvis Kina. Det spektrat att man ligger med stora åldersskillnader inom samma märke, det är nog kanske inte riktigt lika uttalat hos BMW ändå.
Jag upptäckte i alla fall det här nya infotainmentsystemet, det är ju då röststyrt och damen i panelen talar inte svenska men engelska.
Fortfarande inte svenska.
Nej.
Det är dåligt BMW.
Men hon kan alltså saker som att stänga av filhållningssystemet.
Wow.
Justera höjden på hooden, head-up displayen.
Ja.
Via röststyrning, och det vet inte jag om jag har varit med om förut.
Nej, och jag ska villigt erkänna att jag kanske inte har provat den funktionen alltid heller. Jag vet ju att Nio, som vi kanske överpratar nu i den här podden, där kan ju hon är inkompetent på så otroligt mycket den här Naomi, men just bilinställningar är hon faktiskt ganska skarp på, så att om jag ber att jag vill justera ratten, då skakar hon fram rattinställningen. Så att hon kanske, jag har inte testat hur det går med andra inställningar, men det får jag göra nästa möjlighet.
Och jag tycker ändå det är bra att man då har en möjlighet att få hitta lite lättare bland alla de här menyerna, för att finns ju otroligt många möjligheter numera när man kommer in i en ny bil.
Visst gör det, och det är ju just den här typen av kommandon åtminstone jag söker i en bil, just där du slipper att gräva 14 steg ner i en undermeny. Helt plötsligt så är det där med pekskärm, då är inte det en fråga längre. Då är det bra att den finns, men jag kan göra det med röststyrning. Men frågan är, Tommy, det vi tjatar om i Tannispodden, trippelpipen för hastighetsvarning, fixar hon det då?
Nej, utan då blir det, men det är två knapptryckningar. Det är en knapptryckning vid det här iDrive-grejen, och sen så är det en tryckning på pekskärmen. Så två tryckningar så får man bort pipet.
Det är hanterbart.
Det är hanterbart, men nu överlever det. 1 257 000 kronor.
Ja, man ska inte säga att sånt är prisvärt, men Det är i alla fall inget opris för vad du får, och sett till vad det kostar i klassen. Men det här är en fruktansvärt snabb bil, och jag menar, en Tesla Model S som är ungefär lika stor, men det är inte heller en billig bil. Så att,
den är lite snabbare ändå, va?
Om du går på plaid-versionen så är den ju naturligtvis ganska mycket snabbare egentligen. Hur är det med baksätet, Tommy? Jag hann inte med det. Alltså, när vi är i Tannis så får vi bara sitta i bilarna. Vi får ha dem en timme åt gången. Och sen kan vi ha dem hur många gånger som helst, men det gäller då att lägga beslag på bilen.
Och vi har 22 bilar också att gå igenom. Så att,
ja. Och jag hade lite svårt att lägga beslag på BMW, för den var ute väldigt, väldigt ofta. Så jag tror inte jag hann med baksätet. Jag hann en jättekort, och jag vill minnas det som att det var bra, och att det inte var det här problemet som vi haft i iX1, att golvet är höjt, utan att jag trots det här batteriet satt bra i baksätet.
Ja, jag med. Absolut, det är jättefint baksäte. Och där tycker jag verkligen man märker av då den här ökade hjulbasen och större längden, så att säga, att det finns mer plats i baksätet än tidigare. Men det var inte trångt tidigare heller i 5-serien.
Nej, men det var det inte.
Ännu bättre nu, ska jag säga.
Och sen den längre hjulbasen gör väl också att det är lättare för dem att spela med batteriet och den liksom, teknik som ska in för att få plats med den här mängden batterien.
Ja, och då, det är ju inte jättestort batteri ändå. De håller sig ju nere på 80, vad det nu är. Ska jag ta fram pappret?
Har du ett papper?
i5 M60 X-Drive har alltså då 81,2 kWh netto.
Ja, inte jättemycket.
Inte jättemycket. Men övriga data kan vi mest ändå hålla på. 795 Nm.
Lagom.
Vridmoment. 0-100 3,8. 230 knyck. Toppfart. Den får dra 2 ton.
Det är bra. Det är riktigt bra. Det är nog första sedan. Nej. 9 ET7-erna ligger också på 2 ton.
Det verkar vara som att han siktar kanske på samma mål. Då, där.
Ja, lite så. Och Tesla Model S vet jag inte, men den har ju numera ha dragkrok. Jag vet inte vad den har för någon vikt.
Nej.
Men det är också en nyhet med uppdateringen.
Nej, men så det, just det här intressanta tycker jag, att man ändå kombinerar då den här smidiga körkänslan med utrymmena, med höga tekniknivån.
Och en kvalitetskänsla som faktiskt fortfarande är kvalitetskänsla på det traditionella europeiska viset.
Och inte riktigt det här, jag tycker inte heller den känns så blingig som jag tycker AMG-märserna kan kännas ibland.
Nej, det är betydligt mindre utan den här sidenmatta, kromringarna runt friskus, det finns inte i BMW. Sen är jag inte helt, jag tror vi pratade om det i Tannispodden, att den har en dekorlist, och det kan säkert variera med utrustningspaket, men dekorlisten runt i kupén, alltså du vet, ja, den här inlägget som kan vara i trä eller kan vara i pianolackad plast eller rosenpolerad aluminium, tror jag BMW hade ett tag, och så här borstad aluminium i alla fall. Den är ju då fiberoptisk, att den ser ju ganska plast ut, men då gör de också att de projicerar liksom ett mönster i den här, eller om det är inflätat i plasten, men när de lyser det så får en 3D-effekt i det hela, och det ser väldigt coolt ut. Samtidigt tycker jag i den bilen, för den mängden pengar, jag kanske inte skulle ha valt det.
Nej.
Även om det är skitcoolt att en varningsblinkar rött när någonting händer.
Men kinesiska kunderna kanske tycker att det är the shit. Ja. Den finns nu.
Jaha,
att beställa. Och det finns till och med några ex i Sverige.
Jaha, så leveranstiderna är kanske inte hopplösa då?
Nej, så slå till, vet jag.
Ja, det var ändå en ganska digerslant där. Jag gissar att du får ha tillval alltså, på ett par hundra till.
Någonting händer med mig, Anders. Jag har inte varit så här pro BMW tidigare, men jag kände att jag börjar luta åt det hållet.
Ja, du har varit mer turig så att säga.
Ja, är det åldern?
Det var du som sa det, Tommy. Nej, men det är, du har blivit en sportigare människa, det är det.
Mm. Keps bak och fram. Populationen av vildsvin ökar i skogarna, vilket också orsakar fler trafikolyckor. Och till råga på allt då så pågår ju nu ett utbrott av afrikansk svinpest i Fagersta och Norbergs kommuner. Och vad händer då om man kombinerar dessa två eländen och kör på en pestsmittad gris? Anders Helgesson, du har tittat på detta.
Ja, jag har tittat på detta. Jag blev...
Jag har varit också lite fnissig, och det är dumt, för att man ska inte skratta åt det här, det är väldigt
allvarligt.
Nej, det
är allvarligt, men det blir ju också lite rörande. Vi tittar på det här för att i det här området, då, de här kommunerna som är drabbade av den här avspärrningen, det är ju ett jätteområde.
Fagersta, Norberg, ja.
Så det är många vägar som drabbas, och du får ju vara ute på de här vägarna. Trots att det är ett avspärrat område så får du får gå och cykla och så länge du håller på en allmän väg, alltså en publikväg då, så är det okej. Okay. Då får du vara ute i skog och mark så tillvida att du får vara på vägen. Och där behöver du inte sanera dina skor, du behöver inte göra någonting. Det är bara fritt fram och gå, cykla och så vidare så länge du är på en allmän väg. Om du är ute med en skogsmaskin, då gäller helt andra regler. Mm. Då är det sanering och så vidare. Men i och med att det finns vägar och det finns fordon, så finns det ju alltid en risk att det kan bli en kollision med vilt.
Och vildsvinen ökar ju också väldigt snabbt.
Oh, ja, det är drygt 250 000 vildsvin vi räknar med ska finnas i Sverige. Något sånt. Men den där siffran tog jag nu ur huvudet. Jag har inte skrivit
du
den.
Du krockade så att, med ett förra... Förra vintern, va?
Ja, det var Kalles test av Volvo
C40
var det. Mm. Elbilen där. Och det var en stackars kulting som fick en liten knuff. Och jag har faktiskt inte kollat i statistiken om de hittade den där stackaren. Men sannolikt så klarade han sig, för det var väldigt mild knuff och bilen blev knappt skadad alls. Mm. Synd om grisen i vilket fall som helst.
Nåja, du kör på allmän väg och det får du göra. Och sen så hoppar du ut ett vildsvin.
Ja, och är det då så att det här är en måttlig kollision, bilen går att köra vidare, då kan det ju finnas en smittospridningsrisk. Det var ju så vi resonerar i alla fall, för det här är ju ett väldigt smittsamt virus. I alla kroppsvätskor som kommer från grisen finns det virus, och i blodet så är den koncentrationen väldigt mycket högre, så att det är smittsamt. Och även om inte människor och andra djur, tydligen så kan marsvin och sånt påverkas utav det här, men rent generellt så påverkas inte människan och inte andra djur, men väldigt smittsamt då mellan grisar och både vildsvin och tamgris då. Det är grymt. Mm. Men och det är ju direkt dödlig utgång på det här, så att det är, man ska passa sig. Vad händer då? Jo, om det är så att du kan köra din bil vidare och du ser att det finns grisrester på den, då är rekommendationen från, nu måste jag läsa innantill här, för det här är ju, då är rekommendationen från Cecilia Hultén, och hon är biträdande stadsveterinär och biträdande avdelningschef för epidemiologi och sjukdomskontroll.
Säg det 10 gånger.
Nej. Och sen ska vi lägga till var hon är detta någonstans. Hon är då på Statens veterinärmedicinska anstalt. Så att, det där är en, it's a mouthful som de säger. Men hon säger det att du ska göra då som vanligt vid en viltolycka. Du ska kontakta polisen, och polisen har fått alla erforderliga instruktioner. Det är det första du ska göra.
Ska man kliva ur bilen och sätta upp sådana här band och grejer?
Om grisen har sprungit iväg, så är rekommendationen från Jordbruksverket, nu slänger jag mig lite här med termen, jag för mig att Jordbruksverket som gör de här, eller så är det Jägarförbundet, strunt samma. Rekommendationen är kör 100 meter. Och det gäller även om du skulle ha krockat med exempelvis en varg eller ett lo. Men för vildsvin så är det 100 meter, och där kan du markera ut platsen. Då, för att ett skadat vildsvin kan vara aggressivt.
Men jag tänker också att man kanske inte ska klampa runt i grisrester.
Ja, det är naturligtvis rimligt antagande. Det är ingenting som som Cecilia Hultén har sagt, men det är ju ett rimligt antagande, absolut. Det hon däremot säger är att om det är så att det finns rester utav grisen, särskilt om det är blodiga rester, som liksom hänger och riskerar och lämnar bilen när den kör, då ska de avlägsnas på platsen. Men i övrigt så behöver man inte vidta några andra åtgärder som bilförare, utan åk hem och tvätta av din bil som vanligt i en tvätthall, så är det okej.
Sen kan det ju bli ganska stora skador på bilen också. Jag menar, ja, de är tunga de här.
Ja, oja. Men om det då hade varit så, om vi tar det till, det är alltså inte så mycket åtgärder du behöver göra, och polisen vet hur man ska ta hand om det här. Och jag har även ställt frågan om det är så att på grund av det här, det står nämligen att i de som får ta hand om grisar som har drabbats av svinflensa måste vara utbildade. Men det är då inget bekymmer, utan man har tillräckligt mycket med utbildad personal. Så att om du kör på ett vildsvin och man behöver göra ett eftersök, så finns det utbildad personal som kan hantera svinpestfrågan också.
Och jag behöver inte tänka på det, jag bara ringer polisen så,
så fixar det sig.
Ska de fixa resten?
Ja, ja, absolut. Och naturligtvis ska du markera ut platsen precis som vid en vanlig viltolycka. Så det man gör när man kommer till en viltolycka, det är ju då att du först ska placera ut en varningstriangel och slå på varningsblinker så att det inte blir följdolyckor. Och sen ska du då markera den här olycksplatsen. Och är det som sagt vildsvin, gå då 100 meter och markera alltid på den sida där viltet försvann ut från vägen, så att jägaren vet vilken sida han ska börja leta på. Och sen, om det finns personskador, så ska man naturligtvis ringa 112, mycket prioriterat. Men du ska alltid ringa 112 ändå, därför att du är rapporteringsskyldig för viltolycka.
Om en liten stund så ska vi dela med oss av våra bästa tips inför ditt köp av vinterdäck. Men innan dess så ska vi dra in lite pengar till verksamheten. Häng kvar, kära lyssnare.
Och nu blir det reklam.
Ja, det blir det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hjärtligt välkommen tillbaka, kära lyssnare, till Vi Bilägares podcast avsnitt 326. Vi har fått tillökning här i studion. Nils Svärd, däcktestare bland annat på Vi Bilägare, har kommit in.
Hello.
Välkommen. Vi började ju med att utlova i det här avsnittet att vi skulle delge 5 stycken punkter som är viktiga när man ska skaffa vinterdäck. Och oavsett var i landet man är och hur vädret ser ut just nu, så vinterdäckssäsongen är på gång. Det närmar sig med stormsteg. Och vi har ju testat i Vi Bilägare vinterdäck, Nils. Det kan man ju läsa i, vilka nummer är det som det står i?
Ja, det är, om man har tidningen, så är det nummer 13 och 14 som man ska sitta på. Finns det på Readly och andra plattformar också. Och annars har vi det på vår eminenta webb, såklart, för våra premiummedlemmar.
Där finns artiklarna att läsa om man vill om våra däcktest. Och där kan man ju också då se hur de olika däcken har presterat i olika grenar och sådär, och man får en slutsumma, en poäng, och någon som vinner och sådär, ja, så vanligt.
Och de olika karaktärerna. Sen ska vi också lyfta fram att ett extra tema i år, kan man säga, nu när många har lite tunt i plånboken, så har vi ju med 2 stycken begagnade däck, och ganska rejält begagnade till åldern kommer, men ganska mycket mönsterdjup kvar, och det tror jag ganska många känner igen, just för att om man bor i norra Sverige så kör man mest på snö och is, och det är som ganska, det är lågfriktionsytor som inte sliter på däcken, så att framförallt dubbdäcken hinner ju blir några år, men mönstret ser ju fortfarande fräscht ut. Så att vi har alltså med 7 år gamla däck för att se ändå hur det presterar.
Vi ska återkomma till det där med begagnat så småningom, för vi har alltså satt ihop en checklista. 5 stycken punkter som man ska tänka på innan man slår till.
Frågor som alla har i huvudet.
Ja, eller som åtminstone alla borde ha, va? Eller hur?
Ja, det är nog bra formulerat faktiskt.
Jag tänker så här, jag tror att ofta när man ska köpa däck så går man till sin däckhandlare och så säger man, jag ska ha nya vinterdäck. Och då säger däckhandlaren, har du provat de här? Xing Chong, Heiling.
De här är jag väldigt bra pris på just nu.
Ja, precis.
För din bil.
Och som konsument så sitter man ju verkligen i rävsaxen, för man kan ju inte provköra, man kan ju inte jämföra själv på något sätt, utan man måste ju gå på andras rekommendationer.
Mm. Gärna oberoende tester i någon tidning.
Kan det är ju bättre idag.
Det är därför vi lägger ner så mycket tid och resurser som vi gör jämfört med biltesterna, så är ju däck extremt resurskrävande, och det gör vi för att vi vet att det är svårt för er läsare och lyssnare att hitta rätt i däckdjungeln.
Och när Nils säger någon tidning menar han förstås Vi Bilägare.
Din tidning.
Den enda, ja. Så, trumvirvel, nu är det dags, kära vänner, att avslöja den här då checklistan. 5 punkter som man ska fundera på när man skaffar vinterdäck.
Mm, vad funderar du på, Tommy? Vad är din första klurighet?
Man börjar väl och undra, när ska jag köpa däck och när ska jag sätta på vinterdäcken?
Börja med köpet där, alltså egentligen när du plockar av däcken efter den förra säsongen, så passa på att skölja av dem liksom innan du förvarar dem och ta en titt på dem. Använder du däckhotell så brukar de göra det här åt dig och få en rekommendation om det är värt att köra nästa säsong eller om du ska köpa nya, och liksom ingen mening att skjuta upp det här, utan liksom se till att du har hunnit beställt och fått dina däck innan nästa halka kommer. Så du behöver inte vänta till den här tiden med att göra nybeställningar, för nu är det som mest att göra på verkstaden och det är kanske svårare att hitta bra priser, utan passa på att ha sommarlovet i lugn och ro och jämföra,
men kan,
jämföra priserna.
Kan verkligen däcken ligga där hela sommaren?
Ja, det är inga problem. Det ska jag också säga, att det är inte heller en fara att man missar någon nyhet, för ofta släpps de liksom i god tid om man nu vill ha det senaste och se vad som händer. Naturligtvis har vi kanske inte hunnit testa det då eftersom vi inte publicerat testen än liksom, men att det finns ingen anledning att vänta ändå, tycker jag, utan se till att du hinner sköta det under sommaren. När du får hem däcken, om du tar dem hemma eller till din däckverkstad, se till att de förvaras gärna mörkt och svalt, man säger som potatis. Men framförallt att de inte ska utsättas för solljus och UV-strålarna, för det gillar inte gummit, och i synnerhet inte vinterdäck, för där finns det fortfarande naturgummi kvar. Sommardäck är nästan helt syntetiska, men just det vinterdäck, för att de ska vara mjuka i minusgrader, så finns det lite naturgummi som kan åldras lite snabbare.
Så köp så fort som möjligt, och när ska jag då sätta på dem?
Egentligen samma sak där, alltså vinterdäcken gör ju som absolut mest nytta vid första halkan. Att du verkligen har skott din bil innan det kommer. Så att, och jag menar, nu finns det så många vädertjänster, du har gratis appar med sjudygnsprognoser, allting sånt. Du ska inte bli överraskad av halka, så är det bara. Exakt när då man ska byta, ja, men det är självklart varierade om du bor i Kiruna eller om du bor i Malmö, men håll koll på prognoserna och kom ihåg att den här första halkan, den kommer, börjar i september, liksom, ha en plan på hur du ska göra.
Men du brukar ju också prata om att man absolut inte ska köra med friktionsdäck
på barmark. Nej.
På barmark och sommar.
Nej, det är det. Men jag har sagt, hösten och våren är ju en sån tid, du kommer inte ha, du kommer vara dagar där du inte har det bästa greppet. Så är det bara. Men det viktigaste att du som förare av bilen vet dina svagheter och dina däcksvagheter. Det gäller även vintertid och sommar också. Men att det finns dagar då du ska ta lite extra säkerhetsmarginaler. Och dessutom är också det här med vinterdäck en temperaturfråga. Att börjar det bara bli svalt i luften liksom, och tidiga månader när det är enstaka plusgrader, då presterar inte sommardäcken heller på topp. De är fortfarande bättre än ett vinterdäck under plus 7 grader, men att det gör ingenting att du har på vinterdäcken i några dagar i förtid. Och man kan också behöva slita in dem lite extra, ta bort den här yttersta ytan liksom innan vintern sätter igång på allvar.
Finns det någon tumregel? Är det under 5 plusgrader? Ska jag sätta på vinterdäcken då?
Nej, man brukar säga plus 7 grader finns en branschstandard, men det egentligen syftar mer på de europeiska vinterdäcken som är gjorda för plusgrader och fortfarande presterar bra. Utan jag tycker, håll koll bara att det inte liksom går allt för nära nollan. När, ja, men sagt, 5 grader börjar närma sig där, ja, men då är det dags att sätta på vinterdäcken så att man är beredd.
Och bor man nära där man vet att det finns köldsvackor och sånt, då får man ju ta höjd för det också naturligtvis. Så att kanske redan vid plus 7-8 grader kan det vara värt att fundera över vinterdäck om man har tidiga månader eller sena kvällar.
Ja, precis. Jobbar man skift så kanske man måste sätta på tidigare än andra. Ja. Ja, och sen då?
Efter när kommer var? Om man nu ska köpa då nya däck så är det den första frågan man ska ställa sig. Var kommer jag köra någonstans? Vart är jag vill ha det bästa möjliga greppet? För att det vi ser från testerna är ju att det finns ju olika inriktningar och filosofier. Jag menar, på sommardäcken är det hyfsat jämnt mellan de olika däcken. Vintertid finns det olika filosofier. Har man optimerat däcket för maximalt is- och snögrepp, då har man ofta sämre egenskaper mot slaskplaning, vattenplaning och barmark. Och vice versa. Har man då ett däck, om man tar den här däcktypen med det då mellaneuropeiska däck eller kontinentala däck, säger man ibland också. De är optimerade för liksom tyska, franska vintrar liksom med mycket regn, enstaka plusgrader, saltade vägar. Det blir sällan is där, utan de klarar ju av plus 5 grader och regn helt enkelt. Men de är inte alls utvecklade för isgrepp som våra nordiska däckar och vice versa.
Men om jag då bor i södra Skåne och skaffar sådana här europeiska vinterdäck och sen så blir det ishalka en morgon?
Ja, återigen, känn dina svagheter, känn till dem. Liksom, att du kommer aldrig kunna ha det bästa däckvalet, utan bor i södra Sverige, du kanske pendlar mest längs E6 på kusten, det är mycket regn, det är saltade vägar. Ja, men välj då ett sånt här centraleuropeiskt däck som är bra på att hantera med vattenplaning i höga hastigheter och framförallt också ge korta bromssträckor på motorvägen i höga hastigheter i regn. Men då vet de att är det glashalt ute, ja men kör försiktigt, det ska man alltid göra. Men
sen tänker jag tänker också det här nu, okej, om jag bor i Skåne men åker till fjällen på sportlovet.
Ja, men jag tycker vi kan lyfta blicken lite och säga upp till Mälardalen. Någonstans här börjar det ändå bli lite problematiskt, för där har vi ändå ganska mycket ishalka och riktiga vintrar i synd på morgonen och sånt där. Så där blir det svårare att jämföra, men det tycker jag ändå att här i Sverige ska vi ha ett tydligt fokus på vintergreppet. Även om de här nordiska vinterdäcken framförallt är dåliga på, som jag sa, just motorväg och våtgrepp, så jämför man skillnaden mellan grejerna, så däcken, så är ju den skillnaden mycket mindre än när det verkligen blir blankis. Då förstärks ju skillnaden mellan bra och dåliga däck. Det är också där du är som närmast greppgränsen hela tiden. Det är där det är lättast att begå på ganska trivialt sätt begå ganska stora misstag i trafiken som kan få ödesdigra konsekvenser. Så ha fokus på vinteregenskaperna.
Det låter ju då som att en sån sak som dubbdäck är viktigare på ställen med mycket ishalka än, jag tänker, uppe längst i norr där det är lite strävare, eller?
Ja, men det är lite så faktiskt. Ju längre norrut, desto bättre går egentligen de här nordiska friktionsdäcken. Många tänker ju tvärtom att de här nordiska friktionsdäcken, de dubbfria däcken, är ju som bäst ju längre söderut man kommer. Men det är tyvärr inte så enkelt.
Nej, och just de här friktionsdäcken, de nordiska friktionsdäcken, de är ju lite mjukare, så att de kan ju faktiskt till och med ge lite bättre grepp än ett dubbdäck på ren snö.
Och i synnerhet också när det blir riktigt kalla minusgrader. Att har man minus 25 på morgonen och minus 30 ibland som i norra Sverige, då har ju det nordiska friktionsdäcket en annan mjukhet i gummet, om man får uttrycka sig så, som gör att den bibehåller greppet lite bättre. På andra sidan är det sällan riktigt halt när det är så kallt, utan det finns en bra greppnivå i både is och snö.
Men vad ni säger nu är ju egentligen då att på stadsgator i Stockholm här, där det blir ishalka en morgon, där det är förbjudet att använda dubbdäck, det är kanske där de borde passa bäst.
Ja, både ja och nej. Sen finns ett problem med dubbdäck också kanske kring Mälardalen, att man kommer köra en ganska stor del av vintern på asfalt liksom, och nöta lite på dubben. Och jag vet inte om man nu ska ta ställning i debatten, men jag själv har ju nästan alltid kört med dubbfria däck. Jag kommer från Jämtland och åker ofta upp till fjällen och tycker man klarar sig av det väldigt bra. Och det vi ser i testen när vi kör begagnade däck även nu, att dubbdäcken har inte ens att snabbare tappa liksom sitt optimala grepp. Det finns ju fortfarande ett grepp kvar, det är inte frågan om det. Men att friktionsdäcken är lite jämnare, att har man kört en halv vinter på asfalt, så finns det fortfarande bra isgrepp kvar. Och skillnaden är inte så stor. Jag tror också det är en myt vi ska byta, att den största skillnaden mellan dubb och friktion tycker inte jag är på is. De moderna friktionsdäcken, alltså som är riktigt bra ska vi säga, det är stor skillnad mellan dem. Men de som är riktigt bra och optimerade mot bra vintergrepp presterar väldigt nära ett dubbdäck på is. Då är nästan skillnaden större på barmark och just våta vägar. Där är då det här friktionsdäcket är egentligen för mjukt för att ge rätt stabilitet och korta bromssträckor när det regnar.
Så ett dubbdäck är alltså bättre
på barmark
med lite väta?
Ja, i princip är det så. Men jag tycker ändå, baserat på det, tycker jag att ganska många kan klara sig med ett dubbfritt däck och där istället att kolla lite grann, vill jag optimera mitt dubbfria däck mot mer våtgrepp när man kör mycket saltvägar, motorvägar, eller är det maximalt is- och snögrepp jag vill ha? Och där finns det olika produkter som inriktar sig på de olika kundgrupperna, vilket jag hoppas vårt test kommer kunna visa och guida vidare.
Och sen är ju då frågan vad man kör för någonting. Olika typer av bilar kanske ska ha olika däck, eller?
Ja, det är en fråga som blir allt vanligare nu. Jag har köpt en elbil. Det väger ganska mycket. Ska jag köpa dubbdäck istället för friktionsdäck? Och hur fungerar det här? Och där finns det egentligen inget riktigt bra svar. För det kommer ju med SUVar också. Vi märkte när vi kört SUV-dimensioner som förra året på däcktestarna är att däck som är anpassade för tyngre bilar, framförallt SUVar och med högre däcksida, då måste man bygga in en stabilitet i däcket som nordiska friktionsdäck inte har naturligt, för de är så pass mjuka både i stommen och i gummit. Så då måste man göra dem lite hårdare och då tappar man lite vinterprestanda. Så är det liksom ett maximalt isgrepp man är ute efter om man bor i norra Sverige under kylt regn och allting, ju tyngre bil kanske desto mer ska man titta på ett dubbdäck trots allt, även om jag vet att många elbilsägare gärna slipper det dubbsmattret. Men omvänt, bor man i Mälardalen, man kommer köra en stor del av sin tid på barmark, då har vi sett också att de här sliter ju lite mer. Nu talar jag emot mig själv mot en tidigare podd att elbilar inte sliter mer däck, men just på dubben, jag har sett det nu under sommaren och hösten, många elbilar som har kvar sina dubbdäck som kör runt här i Stockholm. Jag såg en ID4 bara igår på Sveavägen, helt nytt kontedäck, och kontet har faktiskt också dubb som verkligen sitter, de har en speciell man vulkar in dubben när man bakar däcket, om man ser så. Så att vi sett från våra tester så sitter det fast väldigt bra. Men den här ID4 hade liksom helt nya kontedäck när typ alla dubbar var bortdrivna. Så att du har ju hela den här tiden vridmomentet som rycker och sliter i dubben. Så att risken är att du sliter ut dem snabbare. Så att.
Och sen är det one pedal driving också som sliter på det. Att kraftigt gas, den här hastiga övergången mellan gas och broms gör att dubben hela tiden får en liten rörelse och verkligen nöts ur sitt hål.
Precis, det är det som verkligen sliter däck generellt på elbilar, och dubbdäck är definitivt så. Så köper man dubbdäck för att ha verkligen maximalt isgrepp här i Mälardalen, så risken är att man sliter bort dubbarna innan man behöver använda dem. Så egentligen samma sak där också med slitage, att behåll inte vinterdäcken för länge på de här bilarna. Vi ser ju ganska många, det gäller ju alla däcktyper och alla biltyper, att man behåller vinterdäcken för länge, att man låter dem sitta kvar på sommaren. Men i synnerhet då på en stor tung elbil, kör man med nordiska friktionsdäck till plus 20 grader, man kommer slita ner dem där på en sommar. Så att det är extra viktigt att verkligen välja däck efter säsong på stora tunga bilar.
Om jag kör med släpvagn då, skotersläpet.
Ja, då tycker jag personligen att man alltid ska köra med ett dubbdäck som är anpassat för släp. Och då säger någon att ja, men det här det får man får inte blanda. Och du går alldeles utmärkt att blanda däcken så länge dragbilen alltid har ett sämre däck så att säga. Och med sämre menar jag då, har du dubbdäck på dragbilen, då måste släpet ha dubb. Men om du har friktionsdäck på din dragbil, då kan släpet ändå ha ett dubbdäck.
Vad lagen säger, ska vi säga.
Ja.
Vad vinner jag på det här då?
Vinsten med att ha dubbdäck på släpet är att få en påskjutningsbroms då, så att om det är is så kommer påskjutsbromsen ändå kunna göra rätt stor nytta i och med att du har dubb som går ner i backen då. Och oftast är de här släpen lite tyngre, så att det är ju bra om du har ett bra fäste.
Vi är framme på punkt 4 på vår checklista här inför vinterdäcksköpet, och då tänkte jag det här, hur ska de monteras, däcken, Nils? Behöver jag tänka på det?
Som måste
jag
säga på bilen.
Ja, nej, men vinterdäck är egentligen lite lurigare än sommardäcken. Det är någonting man ska känna till. Att sommardäcken har man oftast en så kallad in- och utsida. Det står på däcksidan. Men det här är ju egentligen däckverkstaden jag har kollat upp när man monterat det på fälg. Så att där kan du rotera runt och skifta mellan fram och bak och höger och vänster lite som du vill. Det kommer alltid monteras korrekt på bilen. Vinterdäcken är lite svårare. Nästan alla har ju någon så kallad dedikerad rullriktning. Att det finns liksom pilar eller någonting annat på däcksidan som visar åt vilket håll mönstret ska rulla för att få liksom maximalt både vintergrepp och vattenplanens egenskaper och sådana saker. Och det här är viktigt att följa. Så när man byter, tar det tid att lägga ut däcken i det hörn på bilen ska sitta och kolla att de verkligen rullar åt rätt håll. Det är lätt att göra misstag och börja växla dem där. Det ser man ganska ofta på trafiken. Och om man nu använder en däckfirma, även däckfirman jobbar, där vi jobbar människor som också kan begå fel, i synnerhet när det är stressigt i däck, byta tider, det kommer bilar ideligen och det är kö.
Jag tänker på de här på stormarknaden som står.
Ja, i synnerhet dem. Ja. Så här. Ja. Men kolla liksom att däcken har hamnat på rätt ställe på bilen, att de rullar åt rätt håll, för annars gör de inte så stor verkan som de kan. Och exakt hur stor skillnad kan jag säga att det har vi testat, och det kommer lite ett senare nummer, en liten guide, för det finns en negativ aspekt som jag tror inte många tänker på, som är en stor risk med att montera däcket fel.
Men visst är det så att det har gått lite trender här också, för om jag backar klockan 10 år, då var det så att däcken kunde sitta i stort sett vilket håll som helst, bara man hade rimligt koll på vad som var utsidan på däcket.
Ja, men jag ska säga, de flesta vinterdäck går ju mer och mer, men det gäller även all season däck, centraleuropeiska eller sommardäck som är optimerade mot regn, att man väljer liksom ett mönster som har någon form av pilriktning nästan, för att det ska ju evakuera ut vatten, och genom att välja ett så kallat symmetriskt mönster med en dedikerad rullriktning, det är så det kallas, så vinner man ganska mycket i vattenplanens egenskaper. Då kan man sen lätt tuna det här däcket till att lyfta upp andra egenskaper. Så att mycket vunnet med att välja då ett rullriktningsdäck. Det är därför många har gjort det på vinterdäcken. Inte alla, men de allra flesta.
Och om man nu då byter det här däcket själv hemma på garageuppfarten, då ska jag fundera lite grann på det där med moment, va? När jag drar åt muttrarna, bultarna, skruvarna.
Bra där, bult, skruv eller mutter, det är en fråga som de lärde tvistar om. Ja, det, naturligtvis ska du ha ett åtradningsmoment på dina hjulskruvar eller hjulmuttrar. Det är okej att säga hjulbultar också. Exakt vilket moment, det ska faktiskt tillverkaren kunna råda. Det kan stå i instruktionsboken, det är inte alltid det gör det. Som tumregel så brukar jag säga, och det tror jag även våra vänner hos våran däckfirma som kränger på alla våra vinterdäck, de brukar säga att mellan 120 och 130 newtonmeter är ganska liksom standard moment som man drar åt de här hjulen med. Och man ska naturligtvis alltid efterdra när man har kört en 3-4-5 mil sådär.
Och så däcktrycket.
Ja, Nils.
Ja, precis. Kolla däcktrycket ofta, och framförallt på vintern så varierar ju vädret mycket mer, väderleken. Och det påverkar ju mer än man kan tro faktiskt. Så när man sätter på däcken i början på säsongen när det fortfarande är plusgrader, eftersom du som har lyssnat på podden har ju hört våra tips och du är ute och förberedd innan halkan och kylan kommer. Så då har du ett liksom, atmosfäriskt tryck, men sen när det är minus 10 grader, då, säg att det var plus 10 du lade på den, det är minus 10 nästa vecka. Det är skillnad på 20 grader, det är ganska stor skillnad i däcktrycket. Så när man byter, kolla först då det vanliga rekommenderade trycket till din bil, och sen lägg på en 0,2-0,3 över det. För då har du lite fallhöjd ner till de kalla dagarna och du fortfarande har ett korrekt tryck. Och minnesgoda läsare vet ju att vi hade ju en liten genomgång av hur mycket lufttrycket påverkar däckets prestanda som vi presenterade i våras, tror jag, nummer 6 tror jag. Och där ser vi att hellre köra med lite för mycket luft i däcket än för lite. Det kommer man bara vinna på, så att kom ihåg att ta höjd för det när du monterar på. Och samma sak innan du sticker iväg på en lång resa också, om du ska upp till fjällen på vintern eller vad det blir inför julen. Så att tänk på liksom vilket väder du kommer ha när du kommer fram. Det är inte de här plus 5 graderna när du startar resan. Det kan vara minus 25 när du kommer fram, och då ska också vara korrekt direkttryck även där. Så att håll lite extra koll vintertid på det här och ta höjd för det här och lägg på lite extra.
Och sista då punkten på vår lista är, hur mycket ska man betala?
Ja, det är en väldigt relevant fråga. Ursäkta skrattet där, men det var en roligt ställd fråga. Däcken kostar ju vad den kostar, men det skiljer sig en hel del mellan olika handlare beroende på vilka... Alltså nästan alla däckkedjor tillhör ju någon däcktillverkare, som Euromaster är knuten till Michelin-däck, är knuten till Pirelli, Vianor nära med Nokian. Så att det är sånt där man kanske inte vet, utan då kan man ju ha lite extra kampanjer på sina märken. Det är ofta någonting vi ser. Så att passa på att kolla... Läs våra tester, hitta liksom ditt favoritdäck, jämför sen på flera olika ställen online. Men kolla även din lokala handlare, för att tack vare internet har ju prissituationen jämnat till sig lite. Förut hette att allting på internet är billigare, men det är inte alltid så, utan glöm inte din lokala däckhandlare, bara se vad de kan ge för pris också. när du kollar.
Men när då den lokala handlaren kommer här och säger att det här däcket som jag inte hört talas om förut har hen just nu på extrapris. Mm. Ska jag ta det då?
Nej, var skeptisk till det. För oftast är det ju så att du har ett exempel på en sån här oftast en kinesisk däcktillverkare som är exporterad till Europa som är då knuten till den här kedjan och däckhandlarna har lite extra avanser så att de tjänar lite mer på att sälja de däcken jämfört med någonting annat i systemet. Utan var det någon gång man inte ska kompromissa med säkerheten så är det ju vinterdäcken. Det visar ju våra tester om och om igen att de här lågbudgetdäcken, de har inte samma budget för de ingenjörstimmar som krävs att utveckla däck och få dem så bra som möjligt som de stora drakarna kan göra. Liksom, det är en kompromiss mellan resurser och produkten och det syns ju väldigt tydligt. Generellt skulle jag säga att billiga dubbdäck är ohyggligt dåliga på vintern. Sen brukar de vara väldigt stabila och hårda att köra på barmark, men isgreppet är dåligt. Ser man på de här budgetdäcken på friktionssidan så kan de ganska ofta prestera oväntat bra på isen. De är inte mer livsfarliga som man kan tro. Före man kommer till barmark och de är liksom som en påse skumgummin liksom. De är på tok för mjuka och saknar stabilitet och ger inte alls säkra köregenskaper på motorvägen sen när det är torrt. Så att det kostar att utveckla däck och det märks.
Men om jag nu inte har de här pengarna då, Nils, ska jag köpa begagnat? Kan jag göra det?
Generellt sett så brukar jag inte rekommendera det för man vet ju aldrig hur personer innan har tagit hand om dem. Hur nära trottoaren har de parkerat? Har de förvarat dem liggandes på altanen i solen eller sådana saker? Det är ingenting man kan kontrollera.
Nej, men vänta nu här. Alla har väl sådana däck inne i vardagsrummet. Titta på dem någon gång i månaden. Lägger på lite extra däcksglans. Mm. Passerar med polermaskinen och säger att fälgen är absolut mint condition.
Förvånansvärt många gör inte det, Anders. Jag vet inte.
Det låter jättekonstigt.
Så att jag kan inte göra det. Risken är bara att man slänger pengarna i sjön. Däremot, om man nu tagit hand om sina däck, vilket vårt test nu visar som vi körde i år när vi hade med 7 år gamla däck men med bra mönsterdjup, att bara de är rätt förvarade så håller de ganska bra liksom rent livslängdsmässigt.
Så att man kan överta sina föräldrars däck om man vet hur de har skött dem?
Ja, men lite så. Det skulle jag säga är mindre risk. Bara man vet vad de var med om. Sådär. För att det vi ser är att 7 år gamla dubbdäck exempelvis med ganska slitna dubbar har ju tappat otroligt mycket fäste på is. Det har ingen tvekan om det. Men skillnaden till ett nytt kinesiskt lågbudgetdäck var extremt liten. Och då kan man börja fundera hur det här budgetdäcket ser ut efter 7 år. Om det nya däcket, jag tror jag har tappat 67% mot de bästa nya däcken i greppnivå på is, vilket är jättemycket. Så man kan bara tänka sig hur dubbdäcket har presterat sig 5-6 år senare. Mm. Så att, och det tror jag är något misstag som många gör. Man tittar på sina däck att shit, de här från 2015. Det bästa är att gå ut och köpa nya. Det är en bra tanke naturligtvis. Men köp då inte något budgetdäck för att det var det pengarna räckte till. Utan friskt gummi är inte bättre än ett gammalt gummi bara för att det är nyare. Utan det hänger på hela däcket. Stomme, struktur, mönsterutform. Det är så mycket i ett däck. Så köper man ett bra däck som är korrekt konstruerat så kommer det ge säkerhet under väldigt många år framöver. Och det är ingenting man ska kompromissa bort. Så att hellre då spara ett år till för att ha råd att köpa riktigt bra däck lite senare vinter eller nästa år. Och köra vidare på om man har bra däck redan nu.
I min ungdom, när jag var ung och fattig, då kunde man dubba om däck. Kan man göra det fortfarande?
Nej, tyvärr inte längre. Det är de nya däcken, det är så himla täta lameller att det finns ingenstans att egentligen fästa dubben i om man ska göra nya dubbhål. Man kan nog dubba om en del och använda de befintliga dubbhålen till en viss gräns, men inte alls som det var förr när man gemene däckfirma hade en egen dubbningsmaskin.
Och sen finns det väl undantag i sådana här AT-däck och sådana här terränganpassade där de är förberedda för att kunna efterdubbas. Men det är en helt annan typ av däck än det vi har testat.
Det är nog förmodligen inte det du har på din bil. Så att
säga. Men jag har en annan idé då, Nils. Jag kan ju köpa sådana här all-season-däck istället. Det blir mycket billigare. Då behöver jag bara 4 däck som jag kör året runt med.
Nu vet jag direkt vad Nils kommer säga här, tror jag. Men kör nu, Nils.
Ja, vad har vi inte sagt om de däcken? Volvo ska ju äntligen sluta med det nu och återinföra framförallt sommardäck på sommaren. Bara det. Nej, men däck är en kompromiss. Är det någonting som säger att det både ger grepp när det är plus 20 grader ute och minus 20 grader ute så betyder det att det är inte alls lika bra som riktiga sommardäck i plus 20 grader och är verkligen inte lika bra som riktiga vinterdäck i minus 20. Så det är liksom någonting, du kommer ha sämre däck hela året om. Det är möjligtvis ett smalt fönster där just, som vi pratar om nu, enkelt däckbytartider. så är det en sak du faktiskt är förberedd på att du kan hantera båda sakerna. Men det handlar om ett par ynka veckor per år där de är liksom rätt. Å andra sidan, bor man i Kiruna eller verkligen norr i Sverige där det kan komma snö på sommaren, då skulle jag kunna tänka mig att ett all-season-däck skulle kunna vara ett intressant val för sommardäck, men ska absolut inte användas på vintern. Men då kan du hantera att det är snöfall på midsommar när den dagen sker, så har ett däck som klarar av att ha ett grundläggande snögrepp. För det har inte sommardäck. Jag tror folk är förvånade exakt hur dåligt ett modernt sommardäck är. För man tänker, ja, men på 70-talet då körde ju farsan med sommardäck på vintern. Det gick jättebra, men den tiden sommardäck var ju vad jag idag kallar all season. Den klarade av temperaturskillnader. Ett modernt sommardäck är en nischprodukt utvecklad för plus 20 grader. Blir det kallare än plus 7 som jag sa innan, då tappar det ganska kraftig prestanda. Och är det snö, då ska vi inte tala om det. Det är som tvål in varm stekpanna.
Du får komma med ett slutord, Nils. Vad är det viktigaste att tänka på när det handlar om att köpa nya däck?
Nej, men fundera på vilka vägar du kör på och hitta det däck som är bäst på dig. Och liksom, det finns ganska tydligt beskrivet, tror jag, vilka som fungerar. När det är vått ute, för det är här som är kompromisserna. Blöt asfalt, regn, slask, den typen av vägar var på motorvägen och ren is. Det är de två motsatserna du har. Så du kunde inte få båda, utan du måste välja ett däck som har en inriktning på den ena eller andra sidan. Och när du väl har valt den inriktningen, kom ihåg det, vad du har för svag sida på bilen sen när du kör. Att du kommer inte kunna hålla samma hastighet på motorvägen eller på landsvägen som bilen framför. Bara för att den kör en viss tempo är inte säkert att du kan göra det. För den kan ha valt en annan typ av däck som passar bättre för det väglaget. Så att, tänk på däckets styrkor, men kom framförallt ihåg däckets svagheter.
Om du undrar någonting och vill kommunicera med oss, så har vi en e-postadress. podd@vibilagare.se. Ta hand om dig. Krama varandra i trafiken. Kör lugnt och försiktigt ifall det är halt. Och så hörs vi. Hej då!
Hej!
Hej.
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!